Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkomna till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 57, Eldprovet. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
Hej Dan!
Hej!
Hej!
Ja!
Du, alltså det är vi liksom lite grann on fire idag. Det är som att det glöder under fötterna på oss. Det är en brännande känsla. Ja?
Ja, ja så är det ju.
Åh, oh, gud, nu har det hettat till rejält i den här boken. Alltså nu, nu jädrar, nu blir det jag väntat på som jag minns från när jag läste X-Mötsen förra gången. Nu är det episk spansk historia, det är magi, det är en hund. Men det är mycket historia. Dan, jag är jätteexalterad över den här boken.
Ja, och jag har varit tvungen att göra lite research faktiskt som jag tänkte delge senare i avsnittet.
Oho, är det lite historiska hörnan på gång?
Ja, historiska hörnan återuppstår i det här avsnittet. Jag vill också göra en shoutout till min favoritpoet Gustav Fröding som har lyckats dyka upp överallt i den här boken. Jag förstår inte riktigt varför.
Nej, alltså, Margit hade nog en Gustav Fröding-period här. Och jag får säga att det här fick mig att återuppleva Gustav Fröding igen, för den här Drömmar i Hades är ju fantastisk stämningsfull.
Ja, ja, han är en fantastisk poet, rekommenderas varmt för alla som vill läsa poesi.
Och det är ju alltid lite trevligt. Men poesi i all ära.
Vet du hur mycket jag håller igen nu för att inte hålla på och läsa Frödingdikter i podden?
Jag hör på dig hur mycket du vill läsa Frödingdikter. Jag ser att du sitter och slår på böcker också. Så att, det är därför jag säger, vi går vidare då.
Jag kan minst två Frödingdikter helt utan till.
Jag försökte stoppa dig. Vill du läsa en dikt?
Nej, vi gör inte det. Det här är inte poesipodden.
Oh, det kanske vi borde göra, en poesipodd.
Det finns nog redan.
Ja, tyvärr. Tyvärr, kära lyssnare, ni får ingen poesi idag.
Ja, vad händer i boken då?
Alltså, okej, recap. Tiril och Mori hade ju sex i slutet av förra boken.
Mm, och det leder ju till saker.
Ja, och det här är ju liksom det här som vi kallar för isfolksförbannelse nummer två. Man blir gravid första gången man ligger.
Absolut, det är så det fungerar.
Är det verkligen så det fungerar?
Ja.
Uppenbarligen. För Tiril känner ju av att hon är gravid. Och hon har en känsla. Och eftersom det är Tiril så blir det mycket så här. Det blir mycket känslodykningar. Och framförallt så blir det de här drömmarna.
Just det, om Irrblossen.
Irrblossen. Och jag får säga att Irrbloss för mig är otroligt eterisk, mytiska saker. Jag har aldrig sett dem på riktigt. Och jag skulle säga att skulle jag se dem på riktigt skulle jag nog springa skrikandes därifrån. Så jag förstår ju Tirils känsla av det här att det är någonting, something wicked this way comes.
Jag skulle nog bara som en kall skeptiker knalla ut i träsket och drunkna och tro att det var någon med en lykta.
Det är så typiskt dig.
Jag kan inte låta bli att tänka på lyktgubbarna i Tvillingbergen i första Drakar och Demoner också, som var ohyggligt patetiska monster, så jag är inte rädd för Irrbloss.
Jag är jätterädd för Irblås. Alltså, jag har för mig att de finns i Drakar och Demoner i Trudvagn. Och där är de ruskigt jobbiga. Men ta mig inte på orden där.
Är det blivit uppgraderade till Trudvagn då?
Japp. Allting i Trudvagn är ångest och misär och dödar dig så fort du tittar på det.
Är du rädd för den heliga solens orden?
Nej.
Nej.
På en skala 1-10 skräckinjagande solar så är det ungefär -4. Jag tycker de verkar bestå sig av gamla, inskränkta gubbar som alla säger att de har så mycket vetande, men som uppenbarligen inte vet någonting, för det är stormen som sitter på allting och som tillbringar livet med att typ dricka vin, äta druvor om man får utgå från Lorenzo, och gnälla över hur jobbigt livet är när de 2 gånger om året ses på sin hemliga herrklubb.
Plus att de blir besegrade av vad som helst.
Ja, bara, åh nej, det är en sten, jag dör nog. Åh nej, ett snår, jag dör.
Förutom kanske i slutstriden i den här boken, men det ska vi återkomma till.
Men alltså, jag försöker se hur Margit bygger upp orden som är skräckinjagande. Men den funkade ju mycket bättre för mig när den var just något ansiktslöst.
Ja, utan tvivel.
Ja, kraften bakom de här patetiska hejdukarna. Nu känns det som att vi hade 2 patetiska hejdukar som backades upp av en skräckinjagande orden som består av lika många patetiska människor som inte kan uträtta någonting. Och jag försöker se att Lorenzo ska vara en skräckinjagande figur med ambitioner och sånt där. Men just nu är det bara, han bara gnällig.
Ja, han är bara gnällig. Och vi vet ju att om man försöker göra något dumt så råkar han ut för 15 onda andar som kan vad som helst.
Ja, vi ska återkomma till andeskaran också. Herregud.
Ja, de tog ju rast här i den här boken och det var trevligt.
Det var väldigt trevligt. Men det trevliga i den här boken tycker jag att vi får otroligt mycket av den här lågmälda personkemin som Margit är så duktig på.
Ja.
Vi har mycket relationer mellan den här nya triangeln Mori, Teresa och Tiril. Eller kvadranten, för vi har Nero med på ett hörn också.
Mm.
Och Dan, jag är jättenyfiken. Vad tycker du om det här?
Det är jättebra. Det är nästan de bästa ögonblicken i boken är när de har det bra.
Ja, när de faktiskt får lov att ha det bra. Och jag säger att jag älskar det här liksom när vi börjar här. Att efter vi har bunkat igenom den heliga solens orden och hur patetiska de är. Liksom att vi hoppar till Mori och Tirils bröllop.
Ja.
Och att vi liksom får, att vi får liksom hela den här aspekten med samhällets syn på Mori som varandes en icke... Ja, en var som har vandrat väldigt djupt. Att de inte får gifta sig i kyrkan, de får gifta sig i det här lilla rummet. Men att vi får in både Moris och Tiris och Teresas syn i detta. Vi har Teresa som känner skam över att det är hennes dotter, men samtidigt så stolt över att hennes dotter faktiskt gifter sig med mannen älskar. Vi har Tiril och Moris som verkligen, som inte kunde bry sig mindre. De är så glada över att äntligen få vara tillsammans för alltid.
Mm.
Och jag tycker det är sånt otroligt finstämt ögonblick. Och det var så fint att hitta det här när jag bara satt och blivit igenom första sidan och känt, herregud, heliga solens orden, kan inte ni bara hoppa från en klippa och dö?
Just de här problemen som har med social status att göra, det är ju på något sätt verkliga problem som inte Tiril och Mori är utrustade för att hantera. Medan problemen med den heliga solens orden, det är ju så här magiska problem och det vet vi att de hanterar.
Mm. Så de här små problemen som du säger, de blir ju väldigt... Det är de jag engagerar mig. Herregud. Och vi har ju den här fantastiska fina historien med din favorit, August.
August, ja.
Ja, och han som vill gifta sig med fröken Aurora. Och hur de löser det, att de faktiskt lyckas få till det. Det engagerar jag mig mycket mer. För att vi, som du säger, vi vet ju att andarna kommer komma och lösa saker ifall det krävs.
Ja, inte ens när Teresa blir bortsejdad så är man nervös. För det enda som krävdes var att spåra upp henne. Så, ja.
Jag förstår ju precis hur Margit har tänkt.
Mm.
Det ska vara skräckinjagande. Men i och med att vi hade samma grej med att Tiril blev kallad på av rösten i förra boken, så vet vi att det här går att lösa. Andarna kan lösa detta. Det enda jag tyckte var bra med just när Teresa blev bortsejdad, det var att vi faktiskt fick se det från kardinalens synvinkel.
Mm.
Och det är båda ju inte gott för honom, eller hur? Vad skulle du säga där om hela den här hans kallande session?
Ja, men han verkar ju lite svag och patetisk där också. Förut var han ju jättemäktig, det var bara det att andarna var jättemäktiga. Men nu känns det ju som att han är ganska svag i sig. Han blir inte starkare i boken heller.
Nej. Jag tycker att det befäster min bild av den heliga solens orden och kardinalen som patetiska gamla gubbar.
Mm.
Men det är rätt uppfriskande att se den här skillnaden som gör sig mellan honom och Mori. För Mori är i sin, på sin topp.
Mm.
Han är frisk, han är ändå ung, han är stark. Och magi för honom tar inte så mycket ansträngning. Det var vad vi såg, liksom, vi vet att han blir trött av det. Men här är det så tydligt att för vanliga dödliga människor, även med stort vetande, så är det här med magi jätteslitsamt om man är lite äldre och inte på sin topp. Och förmodligtvis även om han hade varit på sin topp.
Ja.
Och det, jag tycker det ger mig lite mer respekt för Mori, för att han har, det valsar på så väldigt lätt för honom ibland. Så att det är verkligen så här att wow, det här gör verkligen att jag förstår varför Mori är extraordinär. Det är inte bara Anna, det är han som människa. Han är verkligen unik.
Mm, det som stör mig här då är att förutom att han har alla de här hjälparna, så verkar han ju också vara så här mer kompetent än alla andra utöver av magi. Och det som verkligen saknas i de här böckerna är ju en skurk som Tengil den onde, eller åtminstone en lynx. Någon som verkar omöjlig att besegra.
Mm.
En Sauron för den delen. Alltså någon som är så läskig så att man måste använda sina egenskaper och sin personlighet för att lyckas lösa det med mod eller kvicktänkthet. Men här finns det ju bara rå magikraft hos huvudpersonerna som är för mycket.
Ja, och jag håller med dig helt. Här känns det som att Margit har försökt att bygga upp en orden just för att undvika en stark antagonist.
Mm.
Och jag tycker det är ett bra grepp i teorin. Men det funkar inte. Oj, vad det inte funkar.
Det som däremot Margit gör i den här boken, som jag tycker funkar jättebra, det är att hon gör andarna skumma. Att de har den här andra agendan, och plötsligt kan man inte lita på andarna. Och vi vet ju att de är jättemäktiga, så då blir det intressant.
Ja, alltså det är jätteobehagligt. Jag tänkte jag cirklar tillbaka det. Jag vill cirkla tillbaka till den om ett tag. Jag vill bara ge en liten mellanlandning på Theresienhof, eller som vi kallar det, Lindalén 2.0.
Ja, Gråstensholm kan det väl få vara i alla fall.
Ja, Gråstensholm kan det få vara. Det här är ju så mycket idyll, så jag vill gå och kräka sitt hörn lite grann.
Nej, men jag är beredd att ge dem den här idyllen. Jag tycker det är lite trevligt.
Ja, de har ju förtjänat lite idyll.
Mm.
Men jag blev så glad att vi fick veta så mycket ur Neros synvinkel. Att hur han springer runt där och mår bra. Då blev jag lycklig i själen.
Ja, Nero är alltid bra.
Nero är alltid bra. Men nu tänker jag se. Men Theresienhof är jättefint. De har förtjänat det. Och allting är bra. Och Tiril är ju jättegravid. Och cirka tillbaka till andan att så här att för det första, hon ser någonting i ögonvrån. En skugga, någonting som inte är en ande. Eller en av Moris andar.
Det är Vandraren i mörkret 2.0.
Åh nej! Fast jag tyckte om Vandraren i mörkret jättemycket, tror jag.
Ja, den här killen gör ju inte lika mycket som Vandraren gjorde.
Nej, han är mer en tyst stalker.
Ja, men det var ju Vandraren också.
Ja, fast han pratade ju ändå, var lite mer aktiv och hjälpte till.
Ja. Ja, men det är ett mysterium, så det är ju trevligt. Och det funkade ju i Isfolket, så det funkar väl här.
Ja. Det som jag vill återkoppla nu, som verkligen gjorde mig upprörd, precis som du sa innan, det är andarna nu när de går riktigt skumt. Tiril får födslovärkar och de blir jätteaggressiva.
Ja, det är ju riktigt skrämmande. Vad är det som händer?
Jag vet inte riktigt. Och att de verkligen på något sätt gör anspråk på det här barnet. Det visste vi ju liksom. Det hade alla hintar pekat åt att så här, Mori kommer inte råka illa ut, Tiril kommer inte råka illa ut, men barnet kommer. Det är någonting med barnet.
Han är den utvalde.
Åh nej, inte en utvald nu igen.
Det är bara han som kan besegra Voldemort.
Ja. Och slänga ringen i Mordor, eller hur var det?
Ja, just det.
Ja, allting. Nej, men att de här verkligen gör aggressivt anspråk på barnet. Verkligen på ett sånt här sätt som, alltså, jag skulle ju aldrig vilja ta med dem att göra igen. Här är de ju hotfulla.
Ja.
Och att de också är så här, vi gör ingenting. Det är Mori du borde anklaga, inte oss. Jag bara, nej, det är faktiskt ni. Det är er jag tänker anklaga. Ni såg en chans, ni tog den, ni claimar mitt barn. Det är inte Mori som jag borde anklaga, det är ni.
Ni tog oss till det här stället med era relationstips.
Mm. Typ, ligg med varandra, hur illa kan det gå? Och by the way, vi tar ett förstfödda barn.
Kunde ni ha sagt innan?
Ja. Och jag har svårt för detta för att det är så jävla uselt gjort.
Mm.
Nej, blä.
Vi får se vad det är de vill egentligen. För att det kanske är ett fall av att ändamålet helgar medlen. Men de har ju utfört det ganska smutsigt.
Ja, och här säger jag bara att det är tur att Tiril och Mori är så snälla personer. Och framförallt att Tiril har så stort hjärta. För jag hade ju aldrig velat ha andarna någonstans inom räckvidds av så någon gång igen. Jag menar, hon ligger i födslovärkar, föds sitt barn tid, och de bara, barnet är vårt, fyll på Mori.
Det verkar ju som att Tiril har förlåtit dem 12 år senare då.
Ja. Ska jag, men barnet, vad har vi att säga om barnet? Den här lilla pojken som föds.
Ja, nu händer det grejer.
Ja, Tiril föder barn. Det är irrbloss och det är syner och... Jag kan inte säga någonting om... Alltså Dan, vad säger vi om det här barnet?
Han är uppenbarligen ganska speciell. Han ser jättemärklig ut och sen när han växer till sig lite så beter han sig jättemärkligt.
Det är jättekonstigt. Och just där hälften livets sida, hälften dödens sida. Det är väldigt, väldigt poetiskt på ett sätt.
Mm.
Och också väldigt läskigt i ett barn.
Och så insisterar ju andarna på att döpa honom.
Ja, och att han måste ha ett speciellt namn. Vad är det här?
Ja, och vet du vad andra helt ignorerar här?
Nej, vadå?
De kränker ju en hel folkgrupp när de väljer det här namnet. Hur?
När de väljer Dolly?
Ja, hur ska någonsin någon italienare kunna uttala det här namnet?
Alltså, andra är lite rasistiska tycker jag.
Ja, Dolk. Det blir ju bra.
Tänkte inte ge dem det här alls. Men de varnar ju sig Tiril och Mori för att de får inte gå längre söderut. Så de tänker väl att när ska de stöta på en italienare? Det kommer ju aldrig hända.
Nej, men så är det ju förstås. För att går de längre söderut och så kommer Dolgo träffa italienare så kan inte de uttala hans namn.
Nej, precis.
Så det blir ju awkward. Så att...
Ja, det kanske var därför de sa att de skulle gå längre söderut. Andarna bara, shit, språkförbistring kommer hända. Det här är inte bra. Gå inte längre söderut. För orsaker. Det har inte alls med uttal av hans namn att göra.
Så här listar vi ut det.
Ja, gud vad smarta vi är, Dan.
Undrar varför andarna sa men se upp för märket.
Ja, men det var väl, jag tänker att det är häxmärket.
Ja, det är ju häxmärket, men varför ska man se upp för det?
Det förstår inte jag heller. Du där sa någonting. Det är inte som att det inte är känt att mor är en häxmästare och hans far är en häxmästare och hans mor var en dotter av häxmästare. Det är ju inte som att de skulle vara så här överraskade om det kom en häxmäst. Varför säger de det?
Ja, det verkar helt ologiskt. Jag förstår ingenting.
Nej, för jag bara tänkte att de bara så här lite skämtsamt. Men nu blev jag jättekonfunderad. Skulle det vara ett problem? Är det problem om Dolge häxmästare? Eller menar de att de skulle varna för att han kommer bli en häxmästare? För det hade jag räknat med. Jag menar, med tanke på hur starka häxmästare anor det finns i den här släkten och familjen så... Hade det varit konstigt om deras förstfödde son, barn, dotter, whatever, inte blev någon form av häxmästare eller hade kraft i sig?
Ja, precis. Det måste ju vara fullständigt väntat att han har ett häxmärke.
Ja. Och jag tänker, Mori borde ju liksom veta om, eller känna på sig det att det här kommer hända ungefär lika troligt som att solen går upp och ner.
Mm.
Jättekonstigt. Lyssnare, har ni någon teori om detta så får ni jättegärna skriva den på vår Facebook-sida. Varför tror ni att andarna säger se upp för märket? Är det för att de är lite skämtsamma eller är det någonting som jag och Dan missar?
Sen tycker jag scenen med Nero och Dolge är fantastiskt fin.
Ja, den är jättefin.
Och jag vet inte varför de var oroliga överhuvudtaget, för att det är klart att Nero kommer att gilla den här ungen.
Ja, precis. Var de kanske rädda för att Dolge ser så konstig ut? Liksom? Eller vad var de rädda för?
De borde känna Nero i det här laget.
Säg så här, Nero har ju accepterat nästan varenda människa de råkat på, till och med Katarina. Så jag skulle säga att om Nero börjar morra mot barnet skulle jag ju tagit barnet och slängt i en å. För då är det uppenbarligen något djävulstyg i farten.
Ja, men Nero gillar Dolg väldigt mycket.
Mm. Och det är jättefint. Så. Och sen blir det den här fina, fina åren som bara går och går och går.
Ja, det blir extremt fast forward här helt plötsligt. Wow.
Ja, det är så här, det hoppar först 2 år framåt i tiden. Mm. Och då får Tiril då 2 barn till.
Ja, bara här är 2 ungar till. Det är så här, ingen obekväm föds eller någonting. Det är bara, här är 2 tvillingar.
Ja, de bara kom. Och en dotter som heter Taran som tydligen är jätterackarung. Och jag påminner mig oroväckande mycket om typ Sol.
Och sen vildhjärna till son.
Ja.
Men de verkar ju roliga bägge två.
Ja, och Dolly blir en bra storebror åt dem och allting flyter på och ner och springer runt och är ett asgammal. Men det märks inte.
Nej.
Och de lever livet på den här herrgården. De har jättebra och de är accepterade. De är älskade av alla.
Och sen droppar Teresa den lilla detaljen att hennes bror är kejsare.
Hur kan de ha missat detta?
Ja, hur kan de ha missat det här?
Ja, alltså okej. Okay. Nog för att sociala medier, Facebook, Twitter, WhatsApp, whatever, inte fanns. Kanske var svårt att få tag på en tidning. Men om de bara börjar så här tänka, vänta nu. Så Teresa är alltså dotter till en kejsare. Hon har syskon.
Men hade hon ens sagt det? Hon hade,
ja, men det hade hon sagt.
Hade hon sagt att hennes pappa var kejsaren?
Ja, okay. För det sa hon när hon berättade om den här någonting.
Okej, okay. Och det är ju då Leopold den första av det heliga tysk-romerska riket.
Ja, heliga tysk-romerska riket.
Ja, som varken var heligt romerskt eller ett imperium. Det låter bättre på engelska.
Varför kallar de detta i så fall?
Ja, men det var så här pretentiöst. Det var liksom, vi är arvtagarna till romarriket. Medan Frankrike tyckte vi är Frankrike.
Gud.
Och så tyckte heliga tysk-romerska riket, haha, ni är inget rike och heliga och romerska. Men...
Och Frankrike bara, lol, nej. Men alltså, grejen var att de borde kunna lägga ihop 2 och 2.
Ja, man tycker det. Och nu, ja. Nu vill jag granska historien här. Så nu
blir det... det historiska hörnan.
Ja. Leopold den första var alltså mycket riktigt en kejsare. Hans tredje fru var Eleonor Magdalene, som av någon anledning har en annan titel i eldprovet än hon hade i verkligheten. Men jag tror kanske de titlarna betyder samma sak. Hon fick ett antal barn med Leopold. Och de fick mycket riktigt Karl den sjätte.
Men, som är Teresas bror.
Ja, som är Teresas storebror i boken.
Mm.
Han har 2 lillasystrar. De heter Maria Josefa och Maria Magdalena. Han har en stora syster som heter Maria Teresa.
Men Teresa var ju hans lillasyster.
Ja, men då tittade jag ändå på Maria Teresa av Österrike, ärkehertiginnan. Och kände att det här var ju förmodligen karaktären i boken.
Mm.
Maria Teresa är född 1684. Och det stämmer ju ganska bra här.
Det stämmer ganska bra, ja.
Men 1696 i september så får Maria Teresa smittkoppor och dör. Vid 12 års ålder.
Oj! Men gud!
Så vad jag tror att Margit har gjort är att hon tagit den här historiska personen som tyvärr dog då alldeles för tidigt och sen använt den som mall för karaktären Teresa.
Det låter ju helt resonligt att de skulle gjort så. För att det hade ju varit svårt att kanske skriva om hans lilla systrar. Vad hände med dem? Har du koll på vad som hände med Maria Josefa och Maria Magdalena?
Det är lustigt att du frågar. Maria Josefa lyckades dö också av smittkoppor vid 16 års ålder.
Nej, men nej.
Det var inte lätt att leva på den här tiden. Maria Magdalena var inblandad i en förhandling där hon skulle bli bortgift. Men den här förhandlingen gick åt helvete. Och varken hennes man eller hon gifte sig någonsin. Och hon dog av lunginflammation vid 54 års ålder. Och det var väl ett fullångt liv då på den här tiden. Men hon passar inte in i historien heller.
Nej.
Så att jag går ändå för Maria Teresa. Och så vitt jag förstår är det här de 4 barnen. För Leopolds nästa barn, nästa äldre barn då, har en annan... Nej! Hon har samma mamma.
Va? Är det så?
Ja, det är Maria Anna. Av Österrike som är lite äldre då än Maria Teresa. Och hon blir drottning i Portugal.
Jaha. Men det känns ju som att, jag tycker om din teori att Mike har tagit den här döda Maria Teresa och använt som modell för Teresa i Häxmästaren. För då behöver hon inte gå in och peta en historisk riktig person, men hon är ändå hela släktträde på plats som kan förklara varför hennes bror är kejsare. Det låter ju helt rimligt och bra. Och rätt snyggt drag av Margit skulle jag säga.
Ja, jag måste säga att jag gillar Karl den sjätte som han framställs här också.
Okej, okay, i boken.
Alltså han framställs i boken.
Han verkar jättesympatisk. Hur var han i historien?
Nu hackar du upp igen.
Okej, okay. Han verkar jättesympatisk. Hur var han i historien?
Nu hör jag vartannat ord.
Men vad fan, hör du mig nu då?
Det är säkert Skype som bråkar.
Ja, jag hör det jättebra.
Okej, okay, Tom där.
Han verkar jättesympatisk. Hur var han i historien?
Ja, det stämmer väl att han spenderade mest av sin tid med att slå på folk som inte ville göra som han och tog bitar av länder som han sen förlorade igen. Han håller igång ända till 1740. Han har fler titlar än Daenerys Targaryen.
Okej, okay, vill du räkna upp alla titlar? Jag blir jättenyfiken.
Okej, okay. Han är förstås helig romersk kejsare då. Han är kung av Neapel, kung av Sardinien, kung av Ungern, kung av Kroatien, kung av Bohemien, kung av Sicilien, ärkehertig av Österrike, hertig av Teschen, hertig av Luxemburg, hertig av Parma och Piacenza, greve av Guastalla, greve av Brabant, greve av Limburg, hertig av Lothier, hertig av Milano, greve av Namur, greve av Flandern och greve av Hainaut.
Herre jädrar, Dan. Det där var otroligt många titlar.
Ja, och sen lyckas ta fler titlar också genom att vara rätt placerad i släktträden och så här.
Ja, så att han fick ärva mycket titlar och så.
Han gillade mot slutet av sitt liv att slåss mot Turkiet i samarbete med Ryssland.
Ha.
Men det gick inte alls bra.
Var det religiöst krig eller var det någonting annat?
Det är oklart.
Men han ville slåss mot turkarna.
Ja, men turkarna var lite oheliga och konstiga så att de behövde stryk. Ja,
uppenbarligen. Gud. Men intressant att höra.
Han lyckades också ruinera imperiet.
Va?
Ja.
Nej, han verkar ju så snäll. Eller i boken eller
vad? Ja, det var just alla de här små krigen tror jag som slet ut kassan för Karl den sjätte.
Ja, det kostar ju att föra krig alltså. Det är ju ingen billig historia när man tar en armé och ska gå på korståg.
Och Habsburgarnas historia efter honom är väldigt intressant, men den ska vi inte ta här kanske.
Mm, spännande, spännande. Jag blir nyfiken, men vi kanske ska gå vidare med historien i boken. För där kommer vi ju dyka in lite mer i historien också. Men det är jätteintressant att höra. Och jag tycker ju att det är kul att höra att hur Margit har byggt på en person som faktiskt dog och lyckas få in henne i ett släktträd i en historia. För det ankrar ju an en fiktiv historia väldigt mycket bättre i historien, och jag tycker det är så snyggt gjort av Margit. Herregud.
När man kommer till Wien och kejsarpalatset så finns det ju en jättestaty av Maria Teresa på mitt i kejsarpalatset. Mitt.
Alltså hon som dog i smittkoppen?
Nej, utan nej. Den Maria Teresa är Karl den sjättes dotter.
Åh, men det är också en väldigt fin detalj, för att i Häxmässan så nämnde jag att Karl är väldigt fäst vid Teresa.
Ja.
Och det är ju väldigt fint att tänka att ja, men han döpte sin egen dotter efter sin älskade syster.
Ja, och det kanske han gjorde.
Mm.
Så det här kanske är Karl den sjättes så här drömscenario, att hans syster överlevde.
Nej, men gud vad hemskt. Det kanske bara så att han, det här är hans drömidyll. Så här, hon bor på en herrgård med sin dotter och sin svärson, och han kan komma dit och fly hovlivet och växa upp och liksom ha en... Nej men gud, vad tragiskt.
Ny teori, hela häxmästaren är Karl den sjättes dröm. Han var, och hon hade ett jättebra barn och det barnet var gift med en häxmästare.
Ja, och jag kunde komma dit och vara en normal människa och leka med hennes barn och känna att jag var en del av en riktig familj. Nej men gud, Dan, det här var ju jättesorgligt. Ja, och då tänker jag att det här är någonting han drömmer upp på sin dödsbädd också när han ligger där och önskar att livet hade blivit annorlunda. Okej, det här blir jättejobbigt. Mm. Vart var vi i häxmästaren, den riktiga boken egentligen?
Jag tror att Mori och Teresa ska åka ut på ett litet äventyr.
Ja, för att när då Carl kommer besöka sin lilla syster Teresa i häxmässan, så då kan jag ju nämna någonting om att vår barndomsvän Engelbert kom på besök. Och Teresa bara, alla känslor på en och samma gång.
Mm. Och alla fattar direkt
att det här är Tirils far.
Ja, och han var ju inte mycket att hänga i granen.
Nej, jag blev överraskad när jag trodde att han skulle vara mer på något sätt. Jag tänkte att han skulle vara någon slags ashet förförare. Alltså så här, jag hade väntat mig mer.
Mm.
Vad hade du tänkt dig, Dan?
Jag hade väntat mig någonting bättre än det här. Först verkar han ju vara en typisk Margit skurk, men han verkar ju faktiskt ha kvar känslor för Teresa, och det gör ju honom mer komplex.
Ja, men alltså han verkar ju vara så otroligt platt och oambitiös också. Eller han verkar vara ambitiös, men så vek.
Han verkar vara en sämre kandidat till stormästarpositionen än broder Lorenzo.
Ja, han får ju broder Lorenzo framstå som ett under av kompetens. Och det ska mycket till.
Ja,
men det viktiga med den här lilla utflykten är att vi, att Mori och Teresa får träffa kardinalen.
Ja.
Och där ska jag säga att där fick jag gåsigt när jag läste om det ögonblicket när Mori och kardinalen såg för varandra. Jag bara så här, bossstrid, bossstrid. Men det blev ingen bossfight.
Ja, men jag gillar såna här scener när hjälten möter skurken och de kan inte slåss. Utan det är bara en försmak.
Nej, för de får ju inte slåss, för att kardinalen har ju lovat sin brorson Engelbert att han aldrig ska röra Teresa. Och det är snyggt.
Och att han håller det löftet också är ju, gör ju kardinalen lite djupare.
Ja, han försökte ju kalla till sig Teresa tidigare i boken för att han ville, att, jag vet inte om han håller ju det för att han, han håller det, men det är fasen inte långt ifrån att han inte håller det.
Nej, och sen får väl, ja, han har någon slags ambition att försöka hålla det i alla fall.
Ja, någon slags, men det vet jag, katten alltså. Men det är snyggt också. Och här får vi lite mer insikt i, här dyker ju andan upp lite grann igen.
Ja.
Så här. Men det är snyggt för att vi får veta liksom att de är förföljda. Vi följer Teresa och så berättar Mori om att ja, och de försökte skjuta vagnen och sånt där, men Anna tog hand om dem. Och jag behöver inte se det här. Och jag är jättetacksam att jag inte behövde se det.
Ja.
Vad tänker du?
Ja, det här visar ju hur hjälplösa orden är mot andarna.
Mm. Men jag är ändå glad att Margit hade liksom den goda smaken att så här, inte visa den här otroligt ojämställda striden andarna versus vanliga grunts.
Ja. Sen tycker jag Teresas backstory här när hon berättar om hur Tiril blev till är ganska tragisk.
Jag tycker den är jättehemsk och jag känner så med Teresa. Hon har ju verkligen, det är tydligt att hon fortfarande älskar honom, älskar Engelbert och har burit den här kärleken och vårdat den i alla år och skyddat honom. Och så när hon berättar om det känner jag bara, men älskade vän.
Ja, fast
du inser väl att han bara var kåt och ville utnyttja dig.
Har man aldrig någonsin varit med om någonting bättre så, och jämfört med hennes man så är han ju ett charmtroll.
Ja, gud ja. Men jag, som sagt, sitter man och läser om det.
Mm.
Så jag kände ju bara det här, men älskade vännen.
Stackarn.
Och jag ville mest bara ta Teresa i famn när hon ligger och gråter på sängen och bara hålla om henne och bara så här, du är inte den första som faller i den här fällan. Det är helt okej. Men vad jag hade velat att hon har burit så mycket skuld och skam över sitt misstag. Som hon kallar sitt misstag när det egentligen inte var ett misstag, för hon fick världens finaste dotter. Och hon har burit så mycket så här heder och som försökt skydda Engelbert när han egentligen bara är en röv. Och jag tycker så synd om henne, för Teresa är en sån otroligt fin karaktär. Hon är så renhjärtad så att det gör lite ont i mig.
Mm. Ja, hon hade ju framställt Tirils far som en bra människa.
Mm. Han var ingen bra människa, eller hur?
Nej. En sak jag tycker Margit gör fantastiskt bra här, och där blir jag ledsen att vi läser böckerna med så långt uppehåll emellan, för att den här backstoryn var, när alla fått reda på vad, och konsul Dahl är tillbaka i historien och
Ja.
Och vad är egentligen den här sjön som inte finns och Irrblossom? Det är jättekomplicerat. Det är värre än Game of Thrones.
Det är värre än Game of Thrones. Jag satt och bara så här, så att det är inte en skatt de letar efter, det är tre. Det är någon guldkula, någon blå kula, någon röd kula. Jag bara, okej, okay. Och vad kommer det med ett Ordogno in i den här bilden? Och vem hänger det här? Och så har vi har demonbiten av det här. Och jag bara så här, jag behöver en stor jävla karta där jag kan stolpa upp allting med trådar som går från olika grejer till andra. För jag kan inte hålla koll på detta, Dan. Min hjärna exploderar.
Jag brukar ganska bra på att hålla koll på det här, men när Mori frågar då, kände Engelbert till de tre stenfragmenten? Jag bara, va?
Vilka stenfragment?
Gjorde han det? Eller gjorde han inte det? Vem känner till vad?
Mm. Och kalken. Och sen bara för att göra allting mer komplicerat.
Mm.
Bara för det. Och de bara, oh men shit. Just det. Och safirhalsbandet som han, Engelbert, hade gett till Teresa, som hon gav vidare till Tiril. Som nu de ska kolla på. För där finns ju den här länken. Alltså den här the missing piece som kan göra att allting faller på plats. Så är den borta.
Ja, oh, typiskt.
För, ja, och vem har tagit den?
Ja, det här tycker jag är ett fantastiskt karaktärsmord, för att när vi senast såg Katrin så var hon ju någorlunda, så här, en någorlunda sympatisk person. Men i den här boken blir hon ju fullständigt slaktad.
Nej, jag tycker det är synd, för att när vi först får reda på att oj, safirerna är borta, det måste vara Katrine som har sulit dem, så är det så här, ja men fasen också, föll hon dit. Och att de skriver brev, de får inget svar. Åren går, liksom, de lägger det på is allting. Och sen när Erling kommer tillbaka.
Ja!
Mm. Och att det verkligen cementerar Katrines legacy för alltid.
Ja, hon är död.
Ja, död. Och han beskriver som hur hon föll tillbaka jättedåliga vanor och allting och sånt där. Och jag känner bara... Vad synd. Vad otroligt synd för en karaktär som jag haft så mycket blandade känslor för. Liksom börja som en stereotyp, sen få mer djup och sen bli jättebra och sen bara... Meh. Det här är en typisk... Om vi går i rollspelstermer. Det här är tillfället att spelaren har hoppat av gruppen. Och spelmedlaren bara, fasen, hur knyter vi ihop det här? Ja, men hon får dö.
Ja, exakt så.
Vad tycker vi om Erling nu då när han kommer tillbaka?
Jo, men han är ju i högform. Han har haft det väldigt hemskt. Men nu är han ute och äventyrar igen och då är han glad.
Mm, han är med safirhalsbandet.
Ja, det är ju ganska hjältemodigt bara det att färdas över halva Europa för att lämna tillbaka det.
Det tycker jag är väldigt fint av honom, för att nog är all ära liksom att de har haft det här tomtebolivet och allting har varit mysigt. Men vi vill ju veta mer om mysteriet. Som sagt, vi håller knappt ens koll på det här. Det är dags att det händer någonting.
Mm. Ja, det känns bra att han kommer tillbaka, tycker jag.
Ja, och nu har det ju gått, vad är det, 12 år, 13 år.
Ja, något sånt.
Så nu är det dags, och de hittar ju liksom, de vänder på. Det tycker jag är så fint när de sitter där och de bara så här studerar safirhalsbandet, vänder på det och hittar de här pytte små bokstäverna.
Ja, och så hänger plötsligt hela plotten på att Engelbert som liten har hittat dem också.
Mm.
Ja, jag hade ju en till historisk hörna faktiskt.
Oh, berätta!
Nu måste vi prata om förstoringsglas.
Jaha, ja men det tycker jag är intressant. För jag funderade just på det där. Hur tusan kunde man göra det här på den tiden?
Ja, förstoringsglas uppfanns ju av Roger Bacon i Oxford vid universitetet på 1200-talet. Så,
oj.
Och jag tycker boken motsäger sig själv här, för att först ska då... Har ju faktiskt Teresa ett förstoringsglas, och det verkar ju enormt opraktiskt. Och då tänker man, såg så ju säkert förstoringsglas ut på 1700-talet. Men sen säger de att så här, förstoringsglas fanns det gott om på 1400-talet.
Huh.
Och det är det korrekta, så att på 1700-talet antar jag att de hade förstoringsglas som i princip såg ut som dagens.
Ja, det låter ju helt rimligt i så fall. Men att de är så gamla.
Ja, och... Det var ju en fantastiskt bra uppfinning när det kom, för att alla som hade yrken där man bara läste som lärare på universitet och så vidare, de var ju tvungna att gå i pension så fort de blev närsynta.
Ja, just det, ja. Aj, aj, aj.
Och det löste ju Roger Bacon då, så att folk kunde jobba mycket längre inom akademiska yrken.
Vilket är väldigt bra.
Och det ledde ju även till glasögon strax efter.
akademiska yrken just där man läser och framförallt på den tiden i dålig belysning sliter ju otroligt mycket på synen. Så den här uppfinningen måste ju verkligen vara ett revolutionerande och en stor lättnad för just boklärda.
Absolut.
Mm. Ja, men det är intressant, för att jag funderade just på så här, nu är Margit ute och hittar på, men det känns som att resten av boken har varit rätt väl researchad, så att ja, kul.
Det här var i princip det första som gjordes med då linser överhuvudtaget, så att det ledde ju också till kikare och liknande saker senare.
Oh, fasen. Coolt. För de lyckas ju med hjälp av personer som alltså tyder den här lilla skriften som är hittepå. Men sen när de börjar inse att man kan flytta bokstäver, då vet de vart de ska. Och nu blir det äventyr.
Ja, nu blir verkligen äventyr. Och jag började undra här, men vänta. Boken heter Eldprovet och nu är den nästan slut.
Ja.
Vad är Eldprovet?
Nej, men lite så, jag kände bara boken borde heta liksom Hemma idyllen eller Hem till gården.
Ja, eller Pojken föds.
Ja, det var ett dåligt namn då.
Okej, men någonting i den stilen. Ja. Den utvalde.
Jag orkar inte den utvalde. Men Mori, Erling och Tiril ger sig iväg på äventyr för att hitta den här borgen där stormästarna sover. De ska äventyra, hittar borgen, klättrar upp. Det vill säga att Tiril kommer igenom det här skyddet.
Ja, hon blir insläppt.
Ja, vad är det som händer?
Hon är ju arvtagaren till gamla.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Blir graben munken som härjade där.
Ja, och graben är ju också vad kardinalen är, men de har inte hittat den här gömda borgen.
Nej, det var slarvigt.
Alltså, befäste min bild så mycket av en gamla griniga gubbar som bara, vi är allt vetande, men missar den här lilla detaljen att det finns en annan borg som alla känner till.
De borde dokumentera mer.
Men den här boken de hittar, jag blev ju helt superexalterad. Det dök upp massa namn, vissa jag inte kände igen överhuvudtaget. Och vissa som var så här, holy fuck, Thomas de Torquemada, spanska inkvisitionen.
Ja.
Och här gör ju Margit igen, hon väver in historiska detaljer i sin fiktiva berättelse. Så att jag är ju så här, jag är ju helt med på tåget att ja, men det här är liksom på riktigt. Och jag ska vänta lite grann med att berätta lite grann om stormästarna tills lite längre fram.
Mm.
För det är så mycket. Men, och de kommer ju ha kvar den här boken ett tag till. Hoppas jag.
Ja.
Men det här fick mig att bli så här, ah, spanska inkvisitionen, nu jävlar, nu kör vi. För är det någon herrklubb genom tiderna som har varit läskig och som jag vill se mer av i en bok om Margit, så är det ju spanska inkvisitionen. För där snackar vi skräckinjagande asläskig. Och jag hade velat få mer leads på den till, för att väga upp hur patetisk den heliga solens orden faktiskt är.
Ja.
Och det går ju bra där ett tag. De har fått boken, allting är bra, det är bra. Och sen, vad händer sen då?
Sen går det jättedåligt och helt plötsligt har andarna ingen som helst koll på någonting.
Nej, varför ingriper de inte?
Trots att de ju ber andarna ingripa.
Ja, och de andarna har ju varnat att ni ska härifrån snabbt. Och, så Tiri blir kidnappad.
Mm.
Erling blir slängd ner för ett stup. Och Mori dör.
Ja, han blir ju väldigt allvarligt skadad i alla fall. Eller så dör han.
Jag tolkar det som att han dog. Och jag är... Jag kan inte riktigt hantera det.
Ja, det kändes ju som att det fanns... att de höll honom liksom vid dödens rand på något sätt. Andarna. Ja. För nu kan de även stoppa döden. Så att...
Det kanske är någon form av avancerad first aid kit.
Ja, jag blir inte så orolig utan jag känner att det här kommer de att lösa. Men om nästa bok börjar med Moris begravning, då kommer jag bli väldigt överraskad.
Mm. Men jag tror inte du kommer göra det, för nu ska ju Dolg ut på sitt första äventyr.
Ja.
Och nu har ju Skuggan verkligen blivit till vandraren i mörkret, för nu börjar Skuggan kommunicera.
Mm.
What's up with this?
Det roligaste här på slutet tyckte jag var att Taran och Villeman följde med.
Ja, och Nero.
Ja, det är klart. Nero ska följa med.
Ja, jag kände mig så otroligt kränkt när Tiril, Moru och Erling inte tog med sig Nero på äventyr.
Ja, det var ju för att Nero skulle kunna leda en räddningsexpedition.
Ja, men det är så här... Ah, gud, han hade kunnat varna och hjälpa. Och, ah, gud. Men jag blev positivt överraskad av den här boken.
Nu försvinner du igen.
Jag lutade mig tillbaka. Ja. Jag blev väldigt överraskad av den här boken på ett positivt sätt. För jag tyckte den var väldigt mysig, men också att Margit började verkligen plocka in alla trådar hon lagt ut i de tidigare böckerna. Både historiska trådar och mysteriet. Vad tyckte du?
Jag är inte lika positiv. Jag tyckte inte om karaktärsmordet på Katrin. Jag tyckte inte om att det bara gick 12 år helt plötsligt, vilket ju är enormt i en sån här serie som inte alls utspelar sig under lika lång tid som Isfolket.
Det är sant.
Och hela historien kändes ju extremt rörig, men det kan vara mitt eget fel. Känner jag också, så jag klandrar mig själv för det. Jag tyckte bättre om bok 3.
Ja, men bok 3 är ju en helt egen kategori. Den är ju top notch.
Mm, den var fantastiskt bra.
Mm. Men jag ser väldigt mycket fram emot bok 6 som heter Irrbloss.
Mm.
För nu vill jag se... Jag vill se, är Mori död? Vad händer med Dolg? Tiril kidnappad? Överlevde Erling? Det är mycket cliffhangers här nu, Margit.
Det är väldigt mycket cliffhangers. Och kom ihåg att Irrblossen har ju väntat på den som ska använda dem och släcka deras plåga.
Alltså det här är så... Alltså jag får gåsa nu när vi pratar om det. Det är så episkt det här.
Mm, och då känner jag, vem väntar han på om inte den utvalde?
Men han är inte utvald.
Jo, han är så utvald, okay. Så du skriker om det.
Ja,
det
jag vet,
enda det är... speciella med honom att han inte har dykt upp förrän i bok 5.
Ja, och han har ju... Men det är så cringe att kalla honom för utvald. Vi kan kalla honom den speciella.
Den speciella pojken.
Okej, det lät ännu värre. Ja.
Jag tror ju att, eller jag tycker lite att det här känns som en mellanbok ändå. Det är en bok som är nödvändig för att placera spelpjäserna där de ska vara för någonting riktigt coolt som kommer.
Mm. Nej, men jag håller med dig på det. Och det känns också som att är det här när vi börjar fasa ut Mori, Tiril och Erling och ger plats för nästa generation? För det känns lite så.
Det är sista spelningen med bandet.
Åh, vad hemskt. Oh. Oj, oj, oj.
Och den nya generationen har dykt upp och kommer att ta över.
Mm.
Oj, och nu kommer jag ihåg alldeles för mycket saker från resten av sagan som jag inte ska nämna här. Men...
Nej, det ska du inte göra. Nej. Jag vill höra vad våra lyssnare tycker då.
Ja, det vill vi höra.
Ja, vi ställde ju 3 frågor. Vad tyckte du om boken? Vilka är dina favoritögonblick i boken? Och vilken är din favoritkaraktär? Och Dan, du får gärna börja med att läsa upp första svaret.
Mm, jag måste bara ta upp sidan också. konstpaus. Titta. Första svaret kommer från Rexy. Vad tyckte du om boken? Jag gillar den här boken, men har en del facepalms i den. Exempelvis hur klantig hertiginnan är vid avslöjandet Tiris pappa var på ett enda ansiktsuttryck efter att tigit som en mussla i typ 20 år. Massor av sådana små saker. Det är för bekväma lösningar. Men jag gillar när vi får se hur de tar tag i hertiginnans problem med kardinalen och hur hon får uppleva den värld Mori tillhör. Och inte minst hur hon hanterar den. Boken är för mig tidvis lugn och tidvis James Bond-style med förföljelsescener och action som man tappar andan. Älskar det! Favoritögonblicket i boken är när andarna fightas. Och favoritkaraktären är Teresa utan tvekan. Och andarna!
Oj, oj, oj! Nästa svar kommer från Hanna som säger... Som svarar på frågan, vad tyckte du om boken? Och Hanna säger, jag börjar från slutet. Jag gillar verkligen inte andarna. Vad var de när Mori blev stucken med svärd, Erling kastad ut för ett stup och Tyril kidnappad? Och varför protesterar inte Tyril och Mori mer när de fattar att deras son blivit någon sorts utvalde av ett gäng andar? Tänk på att Mori i typ 4 böcker tror att Tyril kommer dö bara hon ligger med honom. Men nu, utan protester, lämnar de över sin son. Det är Margit, så visst gillar jag boken eftersom det är så nostalgiskt. Annars, för mycket info. Margit måste välja om hon vill driva intrigen framåt eller karaktärerna. Vad jag har läst av Margit så är det när hon fokuserar på karaktärerna hon är som bäst. Förlåt, men annars är det som att läsa en historiebok. Favoritögonblick. Det här var ganska lätt. När mor och Teresa rider för att träffa Tyrils far. Presentationen av en häxmästare är riktigt bra. Det förstörs dock när läsaren får vara i hans huvud. Då blir han genast patetiskt. Synd, synd. Så favoritkaraktärer. Hanna säger, jag är absolut inte Moris andar. Ja, men det skulle vara stormästaren av den heliga solens order. Hanna säger också, tack för en bra podd. Jag kan knappt få nog av Dans mjuka röst och Annas kuttrande skratt. Fortsätt!
Tack så mycket.
Tack så jättemycket, Hanna.
Det var ju några otroliga exposition dumps i den här boken där karaktärer bara helt plötsligt vräker ur sig en massa historia.
Ja, berättarrösten kom in och gjorde sig känd. Det är dåligt.
Magnus Vandraren säger, boken var rätt bra. Storyn hoppar fram några år i tiden och att Mori och Tyril fick barn så man får börja följa nästa generation också. Vilket jag tyckte var bra med Sagan om Isfolket-böckerna där man fick följa släktleden framåt i tiden. Bokens dramatiska slut gör att man vill kasta sig över nästa bok direkt. Favoritögonblicket var bland annat återföreningen med Erling. Och favoritkaraktär är Skuggan. Vi har nu 3 olika favoritkaraktärer på de som har svarat.
Spännande. Nästa svar kom från fröken Anna-Maria som säger, boken skiftar ganska mycket. Framförallt början är mer spännande när hertiginnan dras mot den kallande rösten och Dolg föds. Men tyvärr tappar vi mycket spänning när skurkarna ska skildras. De blir så platta och löjliga. Ungefär som Tengilen Onde i slutet av Isfolkssagan. Sen har jag ju otroligt svårt för Anna att sitta och vänta på att bli tillkallade. Spelandes kort och tuggandes på väggarna.
Varför tuggar han på väggar?
Jag vet inte, för att han är konstig.
Och varför de korten ifrån? Och vilket kortspel spelar de? Det vill jag veta.
Jag tänker mig att de spelar Bridge. Bridge känns som ett tråkigt andespel. Ja. Fröken Anna-Maria fortsätter. Och sedan kan andra inte skydda... Sen kan annarna, när det väl gäller, inte skydda Tyril, Moril och Erling. Ett enda sedugg. Namnet Dolg känns också lite som ett antiklimax efter all spänning de byggt upp. Ungefär som 42 i Liftsvensk Guide till Galaxen. Jag förstår att det var bekvämt att ta livet av Katrine när hennes mission att skvallra om adeln och giftermål att skvallra om adeln och giftmörda var uppfylld. Erling blir faktiskt mer intressant utan henne. Favoritögonblick. När skuggan dyker upp som ett mystiskt väsen med koppling till Dolg. Det är ganska kusligt. De andra andarna har ju tappat en del av sin skrämseleffekt med sin inkompetens och kortspelande. Sen är det ju en riktig cliffhanger i slutet av boken. Och favoritkaraktär då? Fröken Anna-Maria säger, det får bli skuggan, åtminstone ett tag till. Men Dolg är också en intressant karaktär när han blir mer aktiv i slutet. Tarn och Villeman är lite för klämkäcka för mig.
Mm. Ja, Silje Angrimsdotter säger, jag gillar boken. Den har både fartfyllda och roliga ögonblick. Den går från hög spänning till stilla lycka, från katt och muslek med förföljarna, från solorden till bröllop och Dolgs födsel och nästan vanligt familjeliv. Och så är det ett par riktiga cliffhangers på slutet. Favoritögonblick, speciellt 3 ögonblick har jag fäst mig vid. Moris eftermiddagsstund med lille sonen, Dolgs namngivningsceremoni och Erlings återkomst. Men det är också fint när August och Aurore får varandra och Teresa sörjer för att deras framtid blir säkrad.
Mm.
Favoritkaraktär, Mori igen och Dolg och Erling. Och egentligen Tiril och Teresa också. Och jag får inte glömma Nero, nästan hela gänget det. Lite Targenor-vibbar över skuggan. Det är i varje fall inte kardinal von Graben eller Engelbert eller Lorenzo. Schablonaktiga och dumma skurkar här också. Men inte lika illa som i senare serier. Annat, jag tycker det är fint när Tiril och Mori först är på, jag försöker läsa norska, är en lösning på spåren på det stora mysteriet, och Safirhalsbandet kanske kan göra de viktiga ledtrådar. Och de skriver till Erling två gånger för att få tillbaka. Och sen reagerar de inte mer på att de inte får svar. Och de sätter sig och väntar i 10 år utan att företa sig någonting. Och så dyker Erling plötsligt upp. Undrar de inte vad som har hänt med Erling under alla de här åren? Och hur klarar de av att glömma hela mysteriet i så många år? Det är lite underligt.
Ja, det är faktiskt konstigt. Jag menar, borde de inte bli oroliga för att de inte får svar? Eller skiter de bara i Erling?
Ja, lite konstigt var det. Men det blir alltid problemet när man hoppar så här långa bitar i en bok. Dolgs ögon vill Silje Arngrimsdatter prata om. På sid 101 står det: den tredje dagen slog den lille pojken upp ögonen. Var det inte precis där det stod om Anna-Maria Isfolket också? Verkar lite konstigt att ta flera dagar för ett nyfött barn att slå upp ögonen. På sid 101 står det också: hans ögon var lika, men de var fullständigt svarta. Regnbågshinnan var inte mörkbrun på gränsen till svart. Den var helt svart, som om ögonen bestod av bara pupiller och ingenting annat. Men så var det förstås inte. Regnbågshinnan fanns där, men den var helt svart. Och hon kommenterar: som om inte Dolgs ögon och utseendet med den blåvita huden redan var speciella nog, så kommer det några sidor senare på sid 111. Barnet såg upp på henne, och det är Teresa då, med outgrundliga ögon så svarta att det såg ut som han inte hade några ögonvitor i det hela. Men det syntes ändå strimma vitt på sidan. Hon tyckte att hans ögon såg ut som ett ljus, en hund eller häst, som bara visade vita ögonen vid vissa tillfällen. Och då säger Silje: jag är inte säker på hur lång tid har gått på de här 10 sidorna. Några dagar må i alla fall vara. Och det verkar märkligt att Therese inte har lagt märke till det här tidigare. Att ögonen är som ett djur. Speciellt om det verkar som han. Hon har tittat väldigt mycket på honom. Och sen sista punkten Silje vill ta upp i likheten mellan Asbjörn och Margit och några av karaktärerna.
Mm.
Om man kommer ihåg det, har det tidigare i podden varit prat om att Margit har skrivit in sin kära make och kanske sig själv i några av karaktärerna. Till exempel Tengel och Silje. I avsnittet Legenden om Marco nämnde jag att jag ville komma tillbaka till likheten med karaktären Häxmästaren. Och nu när det inte längre är någon spoilerfara så är tiden inne. Huvudpersonerna Mori och Tiril har flera uppenbara likheter med Asbjörn och Margit. Bägge paren har 3 barn, 2 pojkar och 1 flicka och en högadelig mamma och svärmor. Bägge paren har relationer över landsgränserna, Island och Norge, / Österrike för Mori och Tiril och Norge och Sverige för Asbjörn och Margit. Och bägge är faktiskt halvt norska, halvt svenska. Men de 2 paren har också mer personliga drag. Träckfälles. Va?
Nej.
Har mer personliga drag som jag har sett hos Asbjörn och Margit i intervjuer, i Margits självbiografi och i den senaste biografin Äventyrsdrottningen som kom i höstas. Asbjörn och Mori är båda mörka, högresta, ståtliga och trygga män som framstår som räddningen för sina respektive hustrur Margit och Tiril. Och Margit och Tiril har speciellt livsglädjen gemensam och den innerliga kärleken till djur som de delar med sina närmaste.
Ja, det var fint.
Ja, det var en fantastiskt bra reflektion. Tack, ja. Silje.
Tack, Silje, också för att du har att du kommer ihåg detta från när vi poddade om Legend och Marco och kommer ihåg detta nu, det är jättekul.
Ja, att Silje har planterat saker i vår podd som hon sen följer upp. Det är helt fantastiskt.
Herregud. Och det var den boken, Dan. Vi finns ju också på Patreon och där vill jag att ni går in och sponsrar oss. För vi gör ju den här podden för att vi tycker det är kul. Men ska vi hålla den här utgivningstakten så är det kul när vi kan få lite pengar för det och känna att vi, framförallt känna att ni lyssnar och tycker att vi gör ett bra jobb. Och vi har sagt att när vi är uppe i $100 så kommer vi podda om Legenden och Ljusets rike.
Ja, vi är nu på $72 och ni vet att jag vill inget hellre än att podda om Ljusets rike. Så gör det möjligt.
Jag är så entusiastisk inför det här. Ni hör hur pepp jag är.
Ljusets rike! Och jag får inte spoila någonting, men det är så här...
Åh, jag känner min livsglädje.
Ja, bra. Och Margit sålde in det så bra också när vi intervjuade henne. Och sa att här, hon inte var stolt över att hon råkade skriva den serien.
Jag tror inte exakt ord var, jag kunde inte skriva science fiction. Det var ju jävligt dumt det där.
Det måste ni höra. 20 böcker fulla av fantastiska saker.
Ja, så gå in på vår Patreon-sida och sponsra oss jättegärna där. När vi är uppe i $100 så kör vi Legenden om Ljusets rike.
Ja, jag måste säga till sak om Ljusets rike. För de som tycker att det är för mycket historia i Isfolket och häxmästaren, så är Ljusets rike helt historiesäker eftersom den utspelar sig i framtiden. Hurra!
Hurra, yes. Hurra, hurra, hurra.
Ingen historisk hörna i Ljusets rike.
Eller då?
Eller? Ni måste ge oss pengar. Så kan jag göra.
Ja, ge oss pengar. Och vi har ju en rad jättefina människor som redan nu skänker pengar till oss. Och vi vill tacka Aidan L. Rydhammer, Alba Lundström Ramirez, Kim Andersson Sköld, Desiree Lindmark, Elin Lindqvist, Eva Martinsson, Glasögontömten, Hanna Eriksson, Hanna Naversjö, Ingrid Johansson, yes, Julia Mason, Karin Källström för detta Simonsen, Kristina Hedgren, Magnus Rask, Maria Andersson, Maria Samuelsen, Marita Vio, Martina Roll, Mona Elisabeth Austad, Monica Nyhus, Mystika Ferry, Petronella Thorén, Solveig Gudnadottir och slutligen Ingvild. Tack så jättemycket för att ni skänker pengar till oss varje gång vi gör ett avsnitt och se till att vi kan fortsätta. Stort tack till er.
Jag vill faktiskt rikta ett till speciellt tack till Eva Martinsson, för hon är nämligen min främsta provlyssnare som provlyssnar många av mina andra poddar. Så att, för jag, det är ganska svårt att lyssna på sig själv för mycket, så att hon hjälper mig med det. Så det vill jag tacka för.
Tack så jättemycket, Eva. Och Dan,
ja.
Har vi några iTunes-recensioner?
Ja, vi har en iTunes-recension från Korpens Vingar som ger oss 5 stjärnor. Och vi har faktiskt fått 56 betyg på iTunes och vi har 5 och 0 i medelbetyg. Så.
Wow, jag älskar er så mycket nu, kära lyssnare. Så jädra mycket!
Stort tack, ingen av mina andra poddar har så här högt betyg på iTunes. Korpens Vingar säger: så kul att höra era tankar och åsikter om de olika böckerna. Jag har skrattat så tårarna rinner åt era träffsäkra analyser och tokigheter som dyker upp mellan varven. Tyst, säg ingenting. Hade jag säkert sagt någon gång i det avsnitt.
Ja, det har jag säkert. Tack så jättemycket, Korpens Vingar. Och tack ni andra. Det är jättekul att veta att ni uppskattar oss så mycket.
Ja, vi är tillbaka i Irblås.
Ja, och Dan, vad kan lyssnarna hitta mer av dig?
Ja, nu kan ni hitta mig på en massa olika ställen, men jag vill speciellt prata om Seriemördarpodden. För där har det hänt någonting den 7 maj 2019. Så att snart, eller alldeles nyss, så har jag fått en ljudtekniker av Nent som ansvar för produktionen av Seriemördarpodden. Så att jag kommer att uppnå en helt ny ljudkvalitet med ljudsättning och lite ljudeffekter och sånt där på Seriemördarpodden från och med avsnittet om Melvin Rees The Sex Beast. Så har vi en Seriemördarpodden 2.0, så att om ni har lyssnat den tidigare och slutat så kan ni börja igen.
Nice, det är jättekul, grattis då.
Ja, det ska bli spännande.
Mm.
Vad kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
Ja, jag finns på väldigt många olika ställen. Jag finns på Instagram som Setsunaseras. Det är en öppen Instagram, så det är bara att gå in och följa mig, då blir jag glad. Jag finns på Twitter, där heter jag Annaseras. Och där twittrar jag framförallt om vad jag gör på dagarna och även lite roliga grejer och nyheter jag tycker ska hända. Och sen så har jag en blogg, setsunaseras.blogspot.se. Och till den bloggen finns det en Facebook-sida som heter Setsunaseras. Och den blir jag jätteglad om ni går in och följer. Där hamnar alla mina blogginlägg, roliga grejer jag gör, uppdateringar i mitt liv. Och framförallt också roliga artiklar jag tycker att alla borde läsa. Och jag har nu börjat skriva lite mer på engelska. Så gå in och följ mig så blir jag glad.
Oh. Jag finns förstås också på Twitter och Instagram. Och heter då Dan Hörning och jag är den enda som heter det. Så jag är lätt att hitta.
Mm. Men Dan, då ses vi i nästa bok, då vi ska irra runt ute på vidderna och jag kommer springa och du kommer gå i träsket, eller hur var det vi sa?
Ja, precis så. Så att jag distraherar dem så du kommer undan.
Det här kommer bli ett väldigt kort avsnitt nästa gång om du ska gå ner i träsket.
Ja. Om vi hade ljudtecknare så kunde vi ha så ljudeffekter av någon som sjunker i träsk.
Jag kan göra ljudeffekt.
Okej.
Okay. Smurts, klatsch.
Jag hoppas MTG är bättre på sina ljudeffekter.
Det hoppas jag med för din skull. Ja. Ha det bra, kära lyssnare. Så ses vi i nästa avsnitt.
Hej då!
Hej då! Om så skulle ske, av Alba Lundström Ramirez, del 5.
Efter en dryg månads dvala hade Tarjei det senaste dygnet genomgått så många raska sinnesförändringar att han knappt kände igen sig själv. Han hoppades att hans sinnesstämning nu var det sansade, rationella tankesätt som var hans egentliga personlighet. Men han hade trott samma sak under det han i efterhand insett var en stund av rent vansinne, när han försökt packa för att ge sig iväg neråt Europa. Efter denna urladdning, som hade varit lika mycket en psykisk utmattning som en fysisk, hade han sovit som en död hela eftermiddagen, natten och långt in på morgonen. Inga drömmar hade plågat honom, inga mörka funderingar. Han hade vaknat vederkvickt och rastlös. Över en sen frukost, intagen samtidigt som Cecilia åt lunch, hade de diskuterat och planerat. Tarjei hade dragit sig för att gå ner till matsalen, rädd för frågor och kommentarer om gårdagens uppståndelse, men Cecilia kunde vara finkänslig när det behövdes. Dessutom hade han velat kasta av sig rollen som invalid och vägrade att ta emot en enda till bricka med mat i sitt sovrum. De talade istället om det förestående besöket. Även där var Cecilia taktfull nog att inte gå in djupare på känslor, utan höll sig stadigt i det praktiska. Det hon framförallt ville dryfta var möjligheten att bjuda ner resten av släkten. Farhågan var att det kunde bli för mycket för särskilt den äldre generationen och kanske verka opassande så snart efter Kolgrims död, som de ändå alla sörjde svårt. Och borde inte Mattias ges tid att slå sig till ro i Gråstensholm efter allt han varit med om? Men samtidigt var glädjen i att få träffa en för dem ny isfolkssläkting kanske just vad som behövdes efter den senaste tidens fasor. Tarje och Cecilia enades om att en inbjudan inte kunde skada. Sen så fick den norska delen av familjen själva se hur de ville göra. Dessutom var förhoppningen att Mikael och hans fosterföräldrar skulle stanna länge, åtminstone några månader. Så då fanns det gott om tid och inga skäl att bråska. När de ätit klart, Tarjei med en aptit han inte haft på alldeles för länge, gick Cecilia för att författa ett långt brev. Tarjei själv gav sig ut i trädgården. Han behövde friskt luft och solljus, kände han. Kanske kunde den friska brisen blåsa rent i hans tankar. Men en timmes planlöst strövande senare var han fortfarande så rastlös att han ville krypa ur sitt eget skinn. Tarjei var överhuvudtaget utled på sitt eget sällskap. Lite otacksamt fann han sig själv önska, inte på riktigt, inte egentligen, att Alexander aldrig skrivit till hans avlidnas Cornelias släktingar, att de inte var på väg hit. Att han kunde sätta sig på en häst och inte stanna förrän han var framme och knappt ens då. Inte stanna förrän denna pockande känsla i kroppen mattades av så att han kunde andas och tänka och bara vara igen. Någon kom gående från huset. Och det tog inte lång tid innan Tarjei kände igen Alexanders resliga gestalt och något haltande steg. Vad han däremot inte kände igen var känslan som for igenom honom. Eller rättare, han kände igen den. För den hade varit en ständig följeslagare genom den senaste månadens nätter. Men inte förrän nu hade han stannat upp och betraktat den. Ännu fortfarande gled hans inre blick bort från en noggrannare granskande. Men han hann uppfatta två saker. En snabb, bubblande glädje och en känsla av att saker snart skulle vara ställda till rätta. Markgrevens ansikte avslöjade också någon obekant känsla. Men innan Tarjei han registrerade den hade Alexander anlagt en mer neutral min, även om hans ögon fortfarande lyste av värme och vänlighet. "Så där är du," sade han kort. "Cecilie sa att du hade gått hit ut. Jag har med mig hälsningar från både min dotter och min kock förresten. Den förra höll på att driva den senare till vansinne med sina krav för mat åt sitt nyaste husdjur. Hon var tydligen mycket precis och bestämd, och jag har hört att du har något med den saken att göra." Tarjei skrattade. "Hon är en intelligent flicka." "Det har hon från sin mor," sa Alexander med ett leende. "Nå, inte bara," sa Tarjei rättvist. "Det var hur som helst en glädje att instruera henne. Hon påminner mig en del av mig själv i den åldern, om jag får vara så förmäten. Ett kvickt sinne och en genuin omtanke om andra." Alexander såg mycket nöjd ut vid detta beröm av hans älskade barn. "Jag är glad att du tog henne på allvar. Hon är en väldigt seriös ung dam, vilket är ännu en likhet jag ser med hennes mors kusin." Han nickade åt Tarjei som grimaserade. "Jag har dock varken känt mig särskilt kvicktänkt eller seriös på senaste tiden. Allt jag borde ta allvarligt glider mig ur händerna. Jag tar ständigt fel beslut, på det mest oöverlagda sätt. Och sättet på vilket jag tillåter mig själv att sjunka ner i ett träsk av inaktivitet är vämjeligt. Jag, en läkare, jag borde veta bättre. Är du inte lite väl hård mot dig själv?" Alexander var chockad av mängden självförakt som brann i den yngre mannens hela uppenbarelse. Men samtidigt kände han igen sig allt för väl. Om allt var väl, var detta bara ett steg i läkeprocessen, som att tömma ett varfyllt sår. Det viktigaste var att han inte stannade självföraktet, för det kunde vara verkligt nedbrytande för en människa. Och det skar i Alexander att höra den briljanta unge läkaren på detta sätt göra ner sig själv och hela sin livsgärning. Han fick också medge att Cecilia hade haft helt och hållet rätt. Som alltid, tänkte Alexander med ett kärleksfullt inre leende. Även så här, blek och arg och så uppenbart olycklig, var Tarjei otroligt tilldragande. Hans skönhet liknade på många sätt Cecilies, med de lite kattaktigt snedställda ögonen. Samtidigt var de så absolut olika människor, och Tarjei var så absolut maskulin. Något som länge sovit inom Alexander, inte bortträngt, inte som när han varit yngre och först upptäckt sin då oönskade böjelse, bara inte nödvändigt nu när han hade Cecilie, vaknade igen. När Tarjeis uppräkning och självförebråelser började inbegripa honom själv och Cecilie, stod Alexander inte ut längre. Tarjei hävdade att han inte var värdig deras vänskap eller gästfrihet, med en ton som tydligt visade att han i alla fall i stunden trodde på det själv. Samtidigt var det ett sådant otroligt hjälpsökande i hans ögon. Som om han bad Alexander att säga emot, att stoppa honom. Och det var precis vad Alexander gjorde. Det var inte så här han hade tänkt närma sig ämnet. Trots att Cecilies ord hade uppmärksammat honom på inte bara sina egna känslor, utan också fått honom att i ett nytt ljus se Tarjeis handlingar, ord och blickar den senaste månaden, hade han tänkt vara betydligt försiktigare. Kanske aldrig göra något alls, kanske lägga fram ytterst diskreta inviter men låta Tarjei ta det första tydliga steget om han så önskade. Alexander hade definitivt inte tänkt att han skulle gripa tag i Tarjeis skuldror så hårt att det måste ge blåmärken, dra honom till sig och tysta de förhatliga orden med sin mun mot hans. Men det var vad han gjorde. Tarjei stelnade först till, hela kroppen blev så stuv som en staty. och Alexander var på väg att ta ett steg tillbaka och be om ursäkt, som om det ens var möjligt. Då var det som om något brast inom den unga läkaren. Han tog ett tag runt Alexanders nacke med fingrarna i hans hår. Alexander var fortfarande halvt övertygad om att Harry skulle dra honom loss. Istället tryckte han dem hårdare samman, lika spänd men nu på ett helt annat sätt. Och Alexander märkte tydligt att en viss del av den yngre mannens anatomi var särskilt styv. Det var inte längre Alexander som kysste Tarjei. Rollerna var med bestämdhet omvända. Det var Tarjei som tog vad han ville ha av Alexanders mun, böjde Alexanders huvud ner mot sig med samma hårda grepp i hans hår. Markgreve Paladin för mer än 10 år sedan, han som funnit njutning i hans barts armar, hade inte anat någonting, det insåg dagens Alexander omtumlat. Med Hans hade allt varit en lek, men någonstans i djupet av sitt medvetande hade Alexander redan då föraktat Hans för den karaktärssvaghet som redan gått att ana. Det hade inte funnits någon av den ömsesidiga respekt och, ja, beundran som vuxit fram under många år mellan honom och Tarjei. Och Hans hade varit krävande, ofta, men inte på alls samma sätt som Tarjei var. Hans hade behövt honom, men inte på samma sätt som Tarjei nu gjorde. Han hade aldrig älskat Hans. Tanken, eller kanske mest vad den innebar, fick Alexander att till slut flämtande bryta kyssen och ta ett litet steg tillbaka. Greppet om Tarjeis axlar släppte han dock inte. Den yngre mannen var också andfådd och hans ögon var vidöppna med stora mörka pupiller och en glöd som snabbt falnade till osäkerhet. Gode gud, Alexander, vad är det vi gör? Cecilie! Där avbröt sig Tarjei, oförmögen att finna ord för sveket mot den älskade kusinen han nu hade begått. Alexander lyfte handen för att stryka över Tarjeis kind, och trots skulden som stod skriven i Tarjeis ansikte lutade han sig mot beröringen som om han inte kunde motstå den. Cecilie är inte... Hon kommer inte... Alexander snubblade över orden i sin iver att lugna honom och blev tvungen att ta ett djupt andetag innan han kunde fortsätta. För himmelens skull, Tarjei, det är ju Cecilies egen idé. Tarjei började skratta. Fortfarande andlös efter den häftiga kyssen dröjde det inte länge innan han var tvungen att ta stöd mot en lika så skrockande Alexander för att överhuvudtaget kunna stå upprätt. Det måste ha varit ett samtal det! Flämtade han, och jag tror att du måste återge det för mig någon gång, men inte. Inte nu, instämde Alexander. Det finns annat jag hellre gör nu, sade Tarjei. Men kanske inte heller precis nu. Eller kanske framförallt inte precis här, sa Alexander. Kom. Han tog sig löst och ledde vägen bort mot ett litet sommarhus. Tarjei följde några steg bakom honom. Det kändes som att varje tum av luft mellan dem dallrade av spänning. En fantomberöring nästan mer verklig än om de hållit varandras händer.
Thank you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.